Podplay.
Så det var liksom dina föräldrar pratade väl aldrig med dig om din fantastiska kultur eller vad du kom ifrån. Ja, men vad fan, när jag lägger ut bilder på mig och Mattis när vi är på olika tillställningar, då tittar vi också på varandra.
Vadå, du lägger ut bilder på Mattis när han typ har så här grädde i skänket.
Den här dubbelpullningen.
Just det, den.
Nej, släpp dig inte. Det är mycket tjej jag känner. Jag har varit med om det. Ja.
Hej och välkomna till Lille Lördag. En ganska, ska jag säga, så här emotionell morgon i alla fall för mig.
Ja, men för mig med, eftersom jag är en del av dig.
Mm.
Mm. Jag tittade lite, jag läste den här granskningen från DN. Och måste säga, när de gör såna här granskningar, då är det hög stilistisk och hög journalistisk anda på den här tidningen. Precis. Det måste vi ge dem. Men det jag läste som jag blev helt paff över, det är att alltså, över 60 000 barn har ju adopterats till Sverige från typ 60-talet.
Mm.
Det är många barn som har liksom fått ett sliding door-liv utan att vi egentligen... Det har inte varit många röster som har höjts mot det här.
Nej, alltså... Om man säger så att Estonia det dog, man ska inte liksom jämställa saker, men Estonia var liksom 900 människor som omkom ungefär. Och här pratar vi om 60 000 barn. Det här kommer vara den största haverikommission som Sverige någonsin kommer behöva göra.
Mm.
Min egen adoptionshistoria är ju liksom speciell och jag håller på att granska den själv nu. Kommer berätta mer om det sen, men det är som ändå så här, man pratar om objektivt som en historia sammansatt liksom från A till Ö, så är det ju nästan som man nästan inte pratar om sig själv, för att det är så långt tillbaka i tiden och jag minns ingenting från den här tiden.
Nej.
Men när man går in i så här specifika minnen som det blir, att det här river upp liksom, det är då det blir jävligt jobbigt liksom.
Jag fattar. Ja, men du sa ju det till mig, det där att man skulle tänka sig att någon tog Frasse och Tom Allan och satte på ett flyg och bara, har det bra nu så kan ni dra till Indien och Rumänien och leva mer. Och det var ju inte så här, jag tycker man ska inte jämföra heller där, men du var ändå, liksom, vad var det, 3 år, 2 år?
2,5.
Det är ändå så här,
ett snackande barn.
Du är ett barn. Ja.
Ja, det är en tänkande individ liksom, som går och står och babblar och har egna åsikter.
Frasse var ju beredd att flytta hemifrån när de var 2,5, så att jag kan ändå, ja men du förstår vad jag menar, det är inte så här en bebis.
Nej, och liksom som det var i mitt fall så hade jag ju vuxit upp med den här amman då från dag ett som var min liksom mamma, som jag, man har ingen aning liksom, det är inte hur man går och resonerar och funderar på vem ens mamma är när man är 2 dagar gammal liksom. Så det var ju hon som var kvinnan i mitt liv. Och vi hade det ju bra där nere. Och jag skulle ju då blivit adopterad när jag var 1 år. Mina föräldrar skulle kommit ner och hämtat mig. Sen var det ett brittiskt, indiskt par som gjorde anspråk på mig. Som jag fått återberättat för mig. Jag håller på att kolla om allt det här stämmer.
Och, anspråk?
Ja, de ville adoptera mig.
Jaha, men det fick man göra anspråk på.
Nej, men då ville de säga, ja men henne vill vi adoptera. Nej, men hon är redan på väg till Sverige, säger då den här läkaren som på det här sjukhuset då såg till att jag kom till Sverige. Och då inledde det här brittiska paret en rättsprocess mot mina föräldrar indirekt då, Svenska Adoptionscentrum och det här sjukhuset. Och som jag förstår det då, när mina föräldrars visum ströp, så de fick aldrig komma till Indien på grund av den här rättegången en vecka innan de skulle komma ner och hämta mig. Så... Och den här rättegången pågick då i 1,5 år. Och jag antar att det var då... någon form av... Att de vann ju typ motsvarande någonting som är tingsrätten.
Men då var... Dina föräldrar?
Ja, eller det här sjukhuset slash mina föräldrar då. Då åkte liksom Svenska Adoptionscentrum ner... Och hämtade hem mig till Stockholm. Men för att göra det på ett så smärtfritt sätt för alla inblandade, förmodligen alla vuxna då, primärt räknat, och mig, som man tänker. Så sövde de mig. Så det första, när jag vaknar upp på Arlanda, det första jag ser är mina föräldrar.
Vadå? Vänta nu. Hade du inte sett dem i Indien?
Nej, de fick ju aldrig komma ner. Så jag blev ju liksom utsmugglad ur landet per definition.
Men det är ju ingen skillnad mot de chilenska barnen.
Nej, och också reda på att jag inte fick åka tillbaka till Indien förrän jag var 18 år gammal, för de kunde behålla mig utav oklar anledning som jag aldrig fått reda på. Jag blev så uppskrämd av Indien och sa att jag skulle ge upp mitt så här, inte från Svenska Adoptionscentrum, men indirekt till min mamma, eller om min mamma bara har hittat på det, jag har ingen aning liksom. Att jag tog upp mitt så här, dubbla medborgarskap så att de kunde behålla mig. Det handlar mycket om att så här, Indien kan behålla mig. Så jag gav upp det också, vilket är en så jävla idiotgrej att göra, för det får mig aldrig tillbaka igen.
Det indiska landet skulle då behålla dig någon gång.
Vad ska du med mig till? Det finns 2 miljarder människor.
Bra förklaring.
Ja, det men... Jag vet, det bara känns så.
Du känner dig... Du känner, alltså...
Det är upprivande.
Ja, jag
det är
fattar,
upprivande.
Jag fattar.
Även om det liksom... Det är stängt och case closed och det blev bra i slutändan, så känns det bara... Tänker jag själv att jag skulle skicka iväg Tom Allan eller Penny och bara så här aldrig mer se dem och bara skicka dem till ett land helt vind för våg, ett språk som inte kan man alltså prata. Jag var ju trauma i 3 månader när jag kom, så tur var kom jag inte ihåg någonting utav det här medvetet, i alla fall. Sen kanske det gör sig påminnt på andra sätt. Men liksom, jag sov ju inte på 3 månader, för jag var så rädd att bli bortförd på natten liksom.
Du kan ändå minnas den känslan.
Ja, jag kan absolut kan få så här panikångest och ha sömnproblem liksom. Och det är absolut garanterat kopplat till det liksom. Alltså det är så liksom mycket, det är så mycket som är avklarat och uppklarat, men inte liksom, ingen vuxen som har bett om ursäkt eller förklarat för mig varför eller sådana saker liksom. Man skulle ju så gärna vilja, jag har ju fått liksom ta hand om mig själv och de här känslorna hela livet. Det är aldrig någon som har förklarat eller förstått då. Till och med så det såg ut som på 60-talet eller 70-talet när jag var liten och kom. Då kom ju liksom SOS hem till oss och kollade så att jag hade anpassat mig till Sverige istället för att ens kolla ens föräldrar om de så här tog hand om en bra. Alltså, det var ju så snevridet och bakvänt liksom. Att man la så mycket på barn på den tiden, det är så konstigt. Och det är mycket så jag har vuxit upp. Jag har ju liksom alltid tagit hand om mig själv på något sätt och lärt mig själv att leva. Det har aldrig funnits någon där som har backat liksom. Jag kan känna mig så jävla ensam när jag tänker på det, och det är det som är så tungt.
Men känner du också att om du kan se med en röd tråd i ditt liv, så beror det här mycket på obearbetade känslor, att du inte har fått någon backning, och då på det sättet känner sig jag får klara mig själv?
Ja, 100%.
Alltså, så blir det ju. Känsla.
Ja, det blir ju så. Och liksom, min historia har ju ingen början, det är det. Den är ju oskriven. Jag vet ju ingenting. Och jag tror liksom många som är adopterade känner precis som jag, att man så här inte vet, och det man har fått förklarat har ju varit en förklaring gott nog, och det kan ju vara ganska skönt att leva med det. Men när det här rivs upp då, man förstår att det kanske inte exakt har gått till så legalt och så fint ordnat från Sverige, trygga landet och perfektion och solidaritet och allt vad det som innefattar i det, att det kanske har varit ganska rått och kallt, då gör det jävligt ont.
Nu har ju då Lena Hallengren från regeringen sagt att de, ja, de är öppna för en utredning då. Och Svenska Adoptionscentrum då uppger att de har granskat all dokumentation från de chilenska adoptionerna och inte kan se att några fel har begåtts. Nej, det kanske handlar om man väljer vad man vill se. Och Lena Hallengren då från regeringen, hon har nu öppnat då inför en, ja, det är ju så att det verkar inte finnas några tveksamheter kring att då de här identiteterna har blivit stulna. Det finns massa förfalskade papper och identiteter. Och det här är såklart, jag menar, alltså det är tusentals fall som är misstänkta av illegala adoptioner från Chile. Det är lite som den här kända då skådespelaren nu som har blivit anmäld av sin exfru. Att så här,
folk ska låtsas om att de inte vet. Men jag tänker så här, tusentals illegala adoptioner har gått igenom från 60-talet fram till nu. Och jag tänker så här, ingen rök utan eld. Som att det är ingen någonsin som har misstänkt någonting. Det är ju bara bullshit.
Ja, plus att det finns ju också en så konstig märklig rasism mellan raderna i det här. Att så här, det här har inte varit tillräckligt viktigt. Och man har hela tiden också varit uthängd som en grupp som är adopterad. De mår inget bra, det mår inget bra och de är adopterade. Vi mår ju inte dåligt på grund av för att vi är adopterade. För det blir, man har skapat ett dom om oss. Vi mår ju dåligt utan saker som har gjorts i Sverige. Och på de besluten, vi har ju inte velat komma till Sverige. Vi har blivit hitlockade utav svenskar utav olika orsaker för att man inte har fått kunna få barn. Men man har inte tagit om hand om det beslutet. Och det är det som gör så jävla ont. Att så här, det har lagts på oss på något sätt. Att vi är en utsatt grupp. Men det är ju ni som har utsatt oss. Alltså, och det är jävla stor skillnad i resonemang här.
Men jag tänker också, jag vill inte klanka på din salig far och din senil mor. Men det handlar ju också om en så här känslomässig mogenhet och en kanske utbildningsgrad som gör att man kan ta till sig att man adopterar ett barn och då har ett ansvar. Ja, det vet man ju själv. Det är ju bara att gå till känslan när man träffar någon ny som kanske har barn sedan tidigare. Hur mycket det många inte klarar av den känslan då av svartsjuka, avundsjuka, tillbaka till någonting som har varit men som egentligen inte hotar den nuvarande relationen. Jag tänker så här, att när man blir mamma då, och det är det största som hänt en, ja, vare sig det är en adoption eller om det är en äggdonation nu när det handlar om, så vill man ju helst inte, jag tror många i alla fall under de här 20-30 åren känner sig, det där ska vi inte rota i, nu är vi dina föräldrar, men det kanske är svårt när man går omkring. Jag tycker många vittnar om det, så man är den enda då svarta i klassen eller från ett asiatiskt land. Det blir såklart ett utanförskap som då inte bekräftas. Det är ju som vilket
Ja, och återigen, ja, där så blir det ju barnet som blir i fokus. För att den är utan, fast det är inte,
för den är annorlunda.
Ja, barnet har ju inte bett om att få komma. Alltså det är det här som är så skevt. Och sen så plus att jag ser ju en stor skillnad på mina kompisar som har så här, haft bra uppväxter och tryckt och backning bakåt och så vidare. Vilken annan typ av livsresa de har gjort jämfört med mig och många andra som har min situation. Och det handlar ju inte så mycket bara om att jag är adopterad. Det handlar ju bara om att så här, hur man väljer att ta hand om ett barn påverkar ju saker och ting. Så är det verkligen bra jämt att kunna få barn till varje pris?
Det tror jag verkligen inte.
Och så ser man det stora perspektivet. Det är precis som vilka jävla institutioner som helst, Facebook etc. Oh, let's be friends. Alltså, det låter ju jättekul. Men allt gott kommer alltid med ondska för att människan är ond. Så är det ju. Så fort du kan koppla på ekonomi på det här. Och, alltså, det är ju inte så att Svenska Adoptionscentrum per definition är the bad guys. Men de har ju uppenbarligen inte haft tillräckligt mycket rent mjöl i påsen i respektive länder. Och sen har de fått varit med att ta drastiska beslut som säkert med min adoption är att forsla ut mig ur landet, för det är lättast nu. Nu har vi lucka, nu gör vi det. Och då ser man ju till föräldrarnas bästa, men ser man till barnets bästa? Det undrar jag.
Men så här, du menar, det blir som en legal smuggling?
Ja. Whitewashing.
Jo, jag vet, för det är ändå så här, fan, det är precis på samma sätt som det snackas om nu då, att man söver hundvalpar och små kattungar och lägger i bildäck och det, för att det är så jävla efterfrågan på hundar nu under pandemin. Alltså, jag ser ingen skillnad. Ni har inte behandlats med respekt för att vara barn och människor.
Nej.
Det är väl det handlar om.
Ja, och sen så tror jag också så här, att om man nu hänger som västerlänning i Indien på 70-talet och ser jävligt mycket tragedi där, så tänker man nog också att man så här, gör en välgärning. Man räddar ju de facto ett barn utifrån sina mått mätt.
Men man tänker ändå jävligt vitt, förstår vad jag menar. Och det är så här, ja, men de har så många, de har så många ungar där som ingen vill ha. Så vi gör en god gärning, men man har aldrig ställt sig frågan så här, vad fan är en god gärning? För att människan har sånt otroligt problem att sätta sig in i tvärtom, ja men i motsatt riktning då. Så är det ju vilken relation som helst. Men så här, det är du som har gjort fel hit. Ja, precis. Sånt litet bråk. Det är svårt att sättas in i en andra perspektivet liksom. Särskilt när man drivs av, vilket vi båda vet, hur man kan drivas av en barnlängtan. Det finns ju ingen starkare nästan drift. Det är ju sexualdriften och längtan efter barndriften. Jag förstår att man kan förtränga saker, så att jag till det här, de här människornas försvar, att man liksom kanske inte då har uppfostrat eller tagit ansvar för det här barnet som har kommit. Dels har man kanske inte tänkt så här att det blir en kulturkrock. Du sa det ju väldigt intressant där, att hon kommer hem från Sosse. Har hon anpassat sig efter svenska normer? Hon heter väl inte nanbrödling? Hon heter väl Lippa?
Nej, men det var... Hon heter väl apikolibba eller Skogaholms?
Ja, men det var...
Tikaka?
Så det var liksom ingen... Dina föräldrar pratade väl aldrig med dig om din fantastiska kultur eller vad du kom ifrån.
Nej, men framförallt så har ju liksom också Indien målats upp, alltså under min uppväxt, som en form av farlig plats att vara på. Eftersom så här, jag kunde bli tillfångatagen i princip där borta. Liksom. Så att så här, första gången jag var i Indien var jag 25, tror jag. Mm. 25 eller 26. Alltså, ja, nej, jag vet inte. Det är, ja, men det är ju en så jävla viktig granskning, och samtidigt så gör det så fruktansvärt ont.
Mm.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer.
Nej, men det är sorgligt att det har tagit så lång tid innan det på något sätt har blivit upptäckt, eller det har liksom gömts undan så mycket annat. Jag tänker också att den svenska välfärden har ställt krokben för många av de här frågorna, just för att man ska vara glad att man får bo i socialistiska Sverige. 58 år av Per Albin Hansson politik och liksom barnkrubbor och Myrdalsparet och hit och dit. Men det här har ju varit människor som har drivits av jävligt mycket makt och liksom narcissism. Så att, ja, men det är så att man får mycket makt. Adoptionscentrum har ju haft väldigt, väldigt mycket makt.
Ja, de har ju jobbat direkt under UD. Så att det har ju varit liksom, det, har ju, det, är ju så här, det är det som är brottet. Det har ju liksom whitewashats genom regeringen, högsta ort. Det är det. Mm. De här besluten ligger på väldigt hög nivå.
Okej, fortsättning följer.
Ja, det gör det definitivt.
Men nu när vi ändå är inne lite på ens föräldrars beteende.
Ja.
Så var det så, ja, det är ofta så där att man två själar en tanke och så tänker någon annan och ens vänner eller lyssnare och så här samtidigt. Men det var så roligt, för jag skulle ta upp en fråga som jag fick av en lyssnare. Hon har liksom DMat flera gånger. Och sen så kom du in på det här spåret. Så du kan väl börja, så ska jag ta upp det här.
Jo, men jag tänkte på det för jag pratade med en kompis som håller på att separerar. Mått så otroligt dåligt över den här separationen. För hon var så här, jag kom från ett kärnfamiljshem och vi, mina föräldrar har alltid varit så lyckliga och allt har varit så bra. Och sen så börjar man förstå liksom i den här separationen att allt kanske inte varit exakt hela tiden som hon har fått det utmålat för. Så jag tänker verkligen på min egen uppväxt, att så här, mamma berättade någon gång när jag separerade från min första kille som jag hade varit ihop med jättelänge, att hon och pappa hade separerat efter bröllopet och han hade haft en affär. Ja, men du vet, saker som jag bara såhär, va? Du vet, va? Helt knockad av stolen. För man har ju liksom sett sina föräldrar som någon form av utopi när det kommer till relationer. De har liksom tagits igenom vått och torrt och stått bakom varandra. Och jag tror det största brottet ens föräldrar gör på något sätt mot den är ju just att säga att en relation är lätt. Att mamma och pappa alltid har varit, alltså, vansinnigt förälskade i varandra. Att de aldrig haft ups and downs och gett illusionen av den perfekta relationen. Det är i skuggan utav den vi växer upp och alltid känner oss usla som både partners och par etc. För man bara säger, våra föräldrar skulle ha klarat det här, men vi klarar inte det här.
Mamma var ju inte så.
Nej. Jag försöker ju tänka att jag inte ska säga till Penny Tomalan att det är en fara med skilsmässa, att det är till och med bra. Att det finns alltså så här, förklara att så här, ibland så blir det inte som man har tänkt sig.
Nej, men den där tampas jag ju fortfarande med. Det är ju fortfarande, även fast killarna är 14, 16, 18, mina stora killar, så kommer det ibland anklagelse. Varför höll ni inte ihop och det skulle varit bättre? Och jag vill inte dra några paralleller till adoptionsfrågan, men det är väldigt svårt att så här, säga emot att de skulle haft det bättre i vår ursprungsfamilj. Det hade de, och det är som barn är, man kan ju ta mycket innan man säger så här, det är nog bra om min mamma och pappa skiljer sig. Det är vissa kompisar som säger så här, det var så skönt nu när de separerade. Jag bara, va? För tanken på att mina föräldrar skulle separera, även fast det inte heller utåt sett alltid var frid och fröjd, utan ja, det var ju liksom lite dyst då och då, så var det ändå så här, hellre dödens död än ja. Att de skulle separera. Och mamma sa ju alltid, jag kämpade väldigt mycket när ni var små. Hon ser inte så jätteglad ut på bilderna liksom.
Nej.
Ja, men
min mamma sa att hon tappade aptiten under 70-talet. Man bara, ursäkta, du var superanorektisk och var djupt deprimerad för att du var barnlös. Och pappa...
Då just för att man kanske inte kunde stå på egna ben. Så otrohet, superi, misshandel, det var lite så här, ja, kvinnorna i radhusområdet satt och drack kaffe och tog en liten cigi pillis och liksom fick på något sätt hjälpa varandra med någon så här radhus-KBT.
Ja.
Så att mamma var väl ändå ganska öppen med både det ena och det andra, men det var också väldigt tydligt att pappa var en mebis, en mansbebis liksom, redan från början, och det var inget annat, även fast vi älskade honom, tyckte om honom och beundrade honom, så var det ändå ganska tydligt att han hade sina brister. Men en av våra lyssnare då har skickat en 3 sekunders glimps från Matthew McConaughey's har skickat en glimt från Matthew McConaugheys fru då,
Camilla.
När de är då och kollat på en sockermatch och hon skriver så här...
Inte en sockermatch utan fotbollsmatch, soccer.
Ja, men... Det var säkert lite sockervad också. Ja, men de är så heta när de går där på fotbollsplan. De har varsin rock, hon har lite cowboy Texas hatt och så skriver hon så här, this Brazilian turned this Texas into soccer lover typ. Så här, jag visste att han skulle så här, gilla det här. De tittar på varandra och man känner så här, men för fan, det här paret alltså. De har sån respekt för varandra, de gör allt för varandra, de ligger, alltså, man läser på 3 sekunder läser man in ett liv.
Blicken.
Precis.
Blicken utav allt.
Blicken. Ja. Lite som jag också blir besatt av Harry and Meghan. Hela tiden ska de visa den här blicken på varandra. Ja, men vad fan, när jag lägger ut bilder på mig och Mattis när vi är på olika tillstånd, då tittar vi också på varandra.
Vadå, du lägger ut bilder på Mattis när han typ har så här grädd i skänket, när han precis är nyvaken, ja, när han så här, är mitt i en blink.
Det är då jag känner så.
Det är du bara så här, man bara så här, åh, vill mörda honom varenda bild hon lägger ut.
Nej, jag skickade ju en fin bild till dig i morse. Ja, hur som helst, då skickade
hon... Men det bästa var ju ändå vår diskussion i helgen. Där vi så ligger och DMar varandra och så bara, vad gör du? Och så ligger vi på varsin soffa. Och jag skickar typ en bild på Joel som ligger och sover i en soffa. Och sen så skickar du en bild på Mattias som sitter och äter typ snett emot dig när du ligger och chillat in i soffan. Och sen så nästa bild du skickar, du ligger helt plötsligt in i sovrummet och bara, flyttar du på dig? Orkar du, står du inte ut med hans maskande längre, så är du tvungen att lämna rummet.
Ja, det är så. Då skickar hon en bild på de två, hon är hennes man då som många år tillbaka, där de faktiskt, ja, men de ser ju lika heta och lyckliga ut som Matthew och Camilla.
Ja.
Men det är så här, man bara, va? Jävlar vad de verkar ha en bra relation. Och då ska vi så kolla oss på de här bilderna. Vi hade det så jävla dåligt då, men det var min födelsedag och det var lite champagne och liksom, just det här med att det är en procent av verkligheten som då dagens liksom ungdomar ser på Insta. Och varför skulle de inte tro på det? Precis som du trodde på dina föräldrar.
Ja.
Det är tidens liksom, det är tidens spegel som man tittar in i.
Ja, alltså verkligen. Och jag tänkte så mycket på det när det kom till Kim och Kanye, som nu då separerar efter, vad var det, 6 år. Men jag tänkte på att det är ju en mellanlång relation, ganska kort äktenskap, men en mellanlång relation. Men i och med att man har växt och levt med den alla de där dagarna under de där 9 åren, så har de ju liksom, det känns ju som att man har varit ihop i evigheter, man har varit ihop i ett decennier då, utav ens liv. Och då tänker man då att så mycket som de har varit med om på de här 10 åren, så är det klart att de är extra utsatta eftersom de är superkändisar och supernovor på varsitt håll. men så mycket som händer i en vanlig människas liv som man inte vet, som har varit ihop i 30 år, 40 år, 50 år. Mm. De säger ju att de första 30 åren är alltid slitsamma, sen är det bara walk in the park och då har man ju några kvar.
Men mellan 90 och 100, då är det kanon.
Då är det toppen.
Nej, men jag fattar. Men det som händer just med den där glimpsen, resten är ju liksom geggamoja och slit och tjafs och så här, försöka liksom. Men det finns ju också en stor sorg i att inte lyckas. Jag förstår att man så här, folk, jag menar, det kan, ibland kan det vara den här kritiska så här, kommentarer, så här, fattar inte varför de håller ihop efter alla år. Ja, men man kanske tycker att det är ändå bättre än alternativet.
Ja.
Det liksom, man måste också samsas med den tanken att den här 1% som är de där ögonblicken som är så jävla mycket värde när man tittar på en så där, när man får ett så här, ja men, vild sexhelg på något bröllop. Alltså, de där 1% som är de där blickarna, de kanske täcker upp för allt det andra.
Ja, absolut.
Och det kan, maybe it's enough.
Ja, kan vara så.
Vi verkar känna så.
Ja, uppenbarligen. Nej, men jag vet inte. Jag är bara så här, jag känner mig otroligt kär i min sambo just nu. Så att jag tycker att han är fantastisk. Jag får en bytt spiral.
Har du bytt spiral? Har du tagit ut spiralen?
Jag har bytt spiral.
Till en lite sämre. Nej, gud. Jag bara blev med barn. 0,000. Men vadå? Du satte ju precis in en spiral.
Nej, men jag satte in en spiral. Den var alldeles för stark. Jag blev knäpp i huvudet. Och så satte jag in den som jag hade förr. Och nu är jag så kär i honom igen, så nu vet jag inte vad som är.
Ah, men gud, jag hade en kompis som hade käkat p-piller i 20 år och typ, nej men såhär, gillade inte sex. Alltså var aldrig särskilt glad liksom.
Nej.
Hon var en vecka efter hon hade slutat med de där p-pillerna. Hon bara, himlen är blå, jag vill knulla. Alltså, hon
ja, sa det är så här, som att alla färger nej, har blivit skruts ja, upp.
Hon hade liksom också fått, blivit lurad på så stor del av sitt liv utan att veta om det.
Det är så sjukt, va?
Nu var jag kanske rasistisk som jämförde ett p-piller med din
spiral.
Med din spiral.
Nej, det är
din
samma.
Barndom. Men...
Din skata.
Vardagsrasism. Oh, den är svår tycker jag, vardagsrasismen. Jag försöker tänka på den.
Slinker in i den då och då.
Så mycket jag kan, men det är just den där tanken på att den vita liksom, över människan då, som man alltid har sett på sig själv, alltså ser på, ja, men som det här med adoption, att det har ju varit en ja, men vi gör en god gärning. Allting som vi vita gör för mänskligheten är tydligen en god gärning, och jag spyr på det.
Ja, gud, ja, men det är ju hela tiden det där superior. Det är därför rasism aldrig kan gå åt andra hållet, vilket många försöker förklara då. Men det går inte, för att den vite mannen, kvinnan, erövraren har då antagit sig massa olika kontinenter och länder med mindre bemedlade människor. Sabbat högkulturer för man har haft möjligheten att ha krut i sina vapen istället för en pil, gift på en pil liksom. Och sen så kommer man in och så tittar man på de här länderna objektivt och säger man så här, ja men så här ska vi göra. Så här kommer man bli glad. Man har hela tiden värderat världen utifrån ett västerländskt perspektiv. De värderingarna och normerna har hela tiden varit stått högst liksom. Så att det går inte riktigt att jämföra. Jag kommer ihåg vad min mamma sa någon gång så här. Ja men tänk vad hemskt det var i Indien. Fick du sova på ett golv? Men jag hade ju ingenting att jämföra med. Det kanske var toppen, den där jävla madrassen på golvet. För jag hade ingen aning om att det fanns en säng. Det är ju bara min mamma som kan värdera det. Förstår du?
Ja, men så rent historiskt så ska det alltid tjatas om att människan är så besatt av innovation och utveckling. Och vi vill progressa i det. Så tänker jag så här. Ja, men de människorna då som har bott till exempel på öde öar eller i ett paradisiskt tillstånd, de har inte haft ett enda jävla uns av behov av att någon form av utveckling eller liknande. Jag menar, om människan har mat, kärlek, en harmonisk miljö, då är ju människan nöjd. Jag menar, kolla till exempel den stora utvandringen. Det är inte så att 90% av alla smålänningar skulle ha typ emigrerat från sitt älskade Småland om det inte var så att 90 av 100 potatisar visade sig vara stenar.
Ja.
Så att det blir liksom människan, jag tycker så här, människan framställs som ett sånt jävla högproduktivt djur. Men på grund av att man vill ju överleva såklart. Men om man redan överlever. Är du med mig?
Ja.
Jag tittade ju på Melodifestivalen för första gången i lördags.
Ja, jag har ju sett alla.
Ja, men ja. Det är ju... det är alltid roligt på något sätt. Även om det känns som så här 70-talsproduktion.
Men jag måste ändå så här säga att de har gjort det så jävla bra med det här omtänket. På grund av att de inte har publik. Jag tycker det är ändå ett fullt fungerande, starkt underhållningsprogram. Ja. Sen så tycker jag att den här deltagningen som var nu var den absolut svagaste. Men liksom underhållningsvärdet är ändå enormt. Nästa vecka är Pernilla Wahlgren och Per Andersson. Det kan ju liksom inte gå fel.
Leif och Billy, ja, det var också någonting som jag nu blev indragen i. Och sen såg jag också första avsnittet efteråt med Leif och Billy. Det var ju, ja, men det var ju som, de hade ju Ronny och Ragge exakt efteråt. Lite så här, killa om ni vill veta hur det var.
Ja, men det här är ju 2020s, eller 20-talets.
Ja, men bara skillnaden då?
Nej, det är bara att det har gått lite längre fram i tiden. De är lite mer medvetna, det är inte så mycket våldtäkt på öka.
Nej, men det är ju ändå, nu ska vi ner och liksom hitta kussimurra och knullerulla. Och
ja, ja, liksom, absolut. Jo. Var, ja, nej, det är ingen skillnad.
När de inte använder då ordet våldtäkt, då kan man liksom ro hem vad som helst, komma undan vad som helst.
Ja, jag tycker de har fyller en funktion. Ungarna tycker tydligen att de här är superkreddiga, jättekola, ja, roliga. Men precis som vi gjorde med Ronny och Ragge. Det var väl inte så att det var några liksom 30-40-plussare som gick runt och tyckte att Ronny och Ragge var coola. Det var väl ändå kidsen.
Jo, men älskling, vet du, jag tycker att det här är mycket farligt. Ronny och Ragge framstod som att de hade IQ-3 och de slogs med varandra, de hjärncellerna. De här killarna ska ju ändå på något sätt framstå som så här, Norrlands framtid.
Nej, nu får du sluta.
Ja, fast du kan inte jämföra Ronny och Ragge och Ragge. Liksom, vi måste lyssna lite, ja, på Ronny och Ragge nu.
Ska du med och köra 90 på 50 väg, fan?
Det låter underbart. Men jag jobbar.
Leif och...
Alltså lyssna lite på Leif och Billy.
Talking to me? Well, fuck off. You fucking run around here for 40 years, you haven't looked at me once, but now you want it? It's too late. I'm telling you, too late. You can fuck off, bitches! Yeah, two ladies at the same time.
Okej, vad är skillnaden då? Han så här, ska pöka på henne och har köpt någon bil för att så här, ragga upp henne. Och nu ska han iväg och knulla och hon ska få sitta. Han gör så här, den här... dubbelpullningen.
Just det, just det. Ja. Den.
Ja. Nej, släpp dig. Det är mycket ursäkt, jag känner. Ja, exakt. Jag har ju varit med om den.
Ja.
Nej, jag har inte med.
Berätta.
Nej, jag måste
anekdoten
berätta.
Anekdoten är
anekdoten. Ja. Kan vi få lite superiotisk bakgrundsmusik, Manko? Det är Supen. Jag och två mina bästa tjejkompisar är med Klubb 33. Vi är 16, man var tvungen att vara 18, men det var inte mamma som kollade, vi bokade på. Och två veckor då i ett liksom skräckalkoholparadis. Ja, men du fattar, så ja. Två veckors av tequila i plastkoppar.
Ja, och alla tjejer blir mer eller mindre våldtagna på snusen utan att de vet om det, för man är fulla att komma ihåg.
Ja, uppträdande, ja, men det var så ofräscht, alla låg med alla, det var så mycket könssjukdomar, det var så deprimerande. Det enda som jag minns som är positivt var att jag såg ett par där som var där på bröllopsresa på Klubb 33. Mm. Och jag bara hela tiden kände så här:
gud vad romantiskt.
Don't go there, don't go there. De sa inte ett ord till varandra på två veckor.
Jag undrar varför.
Ja, undrar varför. Hur som helst. Då ligger jag och min kompis i samma säng som en av reseledarna. För det här var också inom MeToo. Och då fick man ju också, det spelar ingen roll om man knullade med alla. Det var ju det man skulle göra som reseledare.
Ja.
Ja, så Lill-Nicke. Ja, Lill-Nicke. Ja, han var med och vi hade då, det var tequila race vid poolen. Okej, okay. Och sen så ligger jag och hånglar med honom och så hör jag bara liksom, när jag får vibben av att han liksom ligger som på Lidde Parad och jobbar vänster.
Han har alltså dubbelhalsfattning i varsin mutta.
Ja, precis som Billy. Är det Billy han heter, den stora?
Leif är den stora.
Leif. Och då kände jag så här, nej, och det här ska då barnen sitta och skratta åt att han kör en dubbelpull. Sen är han ju en loser. Lill-Nicke var ju inte en loser, han fick verkligen ligga. Och det får ju inte Leffe Beffe. Men det,
nej, men okej, är det det som är det försonande draget med Ronny och Ragge, att de båda var losers?
Ja.
Men båda är ju egentligen losers här också. Men det är mycket mer rumsrent. Ja, men det är intressant att man tar det ett varv till.
År senare.
Ja, men det är intressant att man tar det ett varv till. Så att, vad är okej egentligen?
Tillbaka till Mello och Tusse.
Ja, tillbaka till Mello och Tusse. Ursäkta den lilla passagen. Ja, så är det när man lyssnar på Lilla. Can you hear
Det slog mig som en stor katapomb i skallen att svenska artister är såna jävla liksom barn av sin drillade tid. De skulle ju läsa då i boken I livet om sig själva.
Men hur tråkigt var det greppet?
Nej, men alltså det var, dels var det tråkigaste greppet som någon, att det ens fick komma från manusidéstadiet.
Plus till, att så här, alla var ju födda också så här 2002.
Ja.
Nej, men förstår du?
Och sen så kommer då Tusse och är lite jävla tacksam. Jag tror att det handlar om det. Är lite tacksam över att så här, och nu vill jag inte hamna i rasistfällan igen. Så han ska vara tacksam när han vill komma till Sverige och vara med i Melodifestivalen. Det är inte det. Han var bara så här, det här är helt fantastiskt. Jag lever min dröm. Jag trodde aldrig det. Nu kör vi. Är ni med mig? I love you. Och liksom, det gick inte att motstå. De andra blev bara så här, okej, slå igen den här boken nu. Slå igen den här boken. Som att man inte har aldrig fått leta reda riktigt på sin inre kärna.
Nej, men precis. Man har bara utsatt sig för någonting som är jobbigt. Och framförallt så vet man inte hur man ska göra när man står där och ska utsätta sig. Hur ska det gå?
Tänker man ta bara ansiktet?
Ja, det vore ju fruktansvärt.
Då kommer Salian och plockar upp ansiktet. Sätter på sitt eget. Nej, jag tycker att det var en fantastisk uppnick. Och det var ju väldigt snyggt. De hade ju satt sig väldigt mycket på det visuella. Typ 10 minuters prat om varje planering inför det visuella.
Mm, det har de gjort i varje.
Då tog vi en stråle från solen och då såg de tussen. Och så här, okay. Men det som jag tycker är så roligt med att hela kulturkartan har ritats om det senaste året. För att de mest kreddiga artisterna som alltid tackar nej till allt från frågesporter till sånt här. Nu tackar jag. Och ska liksom försöka ro hem det här då. Det är ganska spännande.
Ja, alltså superspännande.
Mm. Jag förstod fortfarande inte det där inledningen med 1700-tals...
Ja, men Herman Lindqvist har lirat vartannat program kan jag säga då. Som man
aha,
sett, om man
okej,
sett.
Okej, då så kanske
det det verkar som att det är olika typer av regissörer slash manusförfattare till de olika deltävlingarna, för att exempelvis Oscar Sia och Anis Don Demina så funkar det ju jätteroligt som mashup till deras ganska unga grepp, men i det här okay. Som var ganska så här elderly var det inte så himla raffinerade.
Men jag tänkte att det skulle vara så en parafras på, vad heter det, Diggerton, vad heter det, Netflix?
Jaha, Bridgerton.
Jag kände bara en sån otroligt stark eufori och lycka över att det inte bara är den vita överheten som längre på liksom syns i det här landet, utan så här, de som glänser är de som faktiskt är autentiska. Jag kan inte komma fram till någonting annat. Och sen så då de som kämpar på och sliter, Lex Perrelli.
Precis. Nej, men jag tycker också att han är helt otrolig. Han är en helt otrolig historia, en otrolig energi, hans röst. Det är så mycket med honom som gör honom så genuin. Och jag kände verkligen att genuinitet betydde någonting lite extra mycket.
Mm. Jag fattar, men jag tror också att människan inte riktigt vågar utmana sig själv. För att alla människor bär ju på, ursäkta klyschan, en historia. Det, alltid när man börjar liksom öppna upp lite olika luckor i människans inre så kommer det så spännande historier från alla människor. Det finns ingen människa som inte har en spännande historia att berätta.
Nej, och jag förstår inte att man inte bjussar på det. Liksom.
Ja.
Ja. Nog om det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Kram.
Kram.